God morgon från Paretodesken. Det är fredagen den 2 september. Wall Street inledde gårdagen på minus men återhämtade sig sedan. Och S&P förhandlade sig till slut på plus 0,3%. Det är fortfarande Fed och räntor, inflation som står i fokus. Och det är nu väntans tider inför nästa FOMC-möte. En viktig del i pusslet får vi idag. Vi får nämligen non-farm payrolls. Det är första fredagen i månaden. Då brukar vi få den siffran från USA. Man väntar sig att det ska komma 318 000 nya jobb. Och att arbetslösheten väntas ligga kvar på 3,5%. Spännande att invänta den siffran alltså. Idag ska vi prata fastigheter, logistikfastigheter i synnerhet med analytiker Emil Ekholm. Mm. Vi pratade ju fastighetsmarknaden med Viktor Hökenhammar tidigare i veckan.
Ja.
Hur har det gått för dina bolag?
Ja, men som egentligen för alla bolag, vi har haft alla fastighetsbolag i alla fall. Vi har haft en väldigt slagig fastighetsbörs under året. Och det tror vi egentligen kommer fortsätta. Det såg ju ganska deppigt ut där i juni. Sen fick vi ett litet sommarrally. Men så fick vi ett abrupt slut egentligen i mitten på augusti. Och nu är vi snart egentligen nere på samma nivå som vi var på innan det lilla sommarrallyt. Och utvecklingen i höst då kommer drivas, som egentligen hela året, till stor del av makro. Alla tittar vart inflationen är på väg, vilka ränteåtgärder kommer krävas. Så det är väl egentligen det man får följa. Vi tror väl generellt att korträntorna kommer att komma upp under hösten i takt med att Riksbanken höjer reporäntan. Och då kommer ju bolag med lite kortare räntebindning, lite mer exponering mot rörliga räntor, kommer få lite tuffare, lite svårare kassaflöden helt enkelt.
Nu ska jag lyfta fram ett bolag, SBB, som alltid tycks vara i blickfånget på ett eller annat sätt. Hur ser det ut för dem där?
SBB är alltid kul att prata om. Det är ju det billigaste bolaget på börsen sett till värdering mot NAV. Eller billigaste fastighetsbolaget. Något som man måste komma ihåg är liksom att mycket här är frånskilt bolag. Det finns risker i bolaget, så kan vi återkomma till. Men man har ju de tryggaste hyresgästerna, väldigt trygga fastigheter. Det är långa avtal som kommer justeras upp med inflationen. Man har en väldigt låg snittränta, lång räntebindning. Så liksom tryggheten i caset finns där, och det börjar premieras lite tuffare tider.
Men varför återspeglas inte det i aktiekursen? Den är ju otroligt volatil.
Det är väl dels på belåningen, alltså att man har väldigt hög belåning. Men riskerna som vi ser är väl egentligen två. Det är de här obligationsförfallen i euro som är väldigt stora, som kommer att ske 2024 och framåt. Om vi inte har en obligationsmarknad som är lika öppen för fastighetsbolag, så kommer det bli tufft att refinansiera allt det här. För när man sitter i banken, det kommer inte riktigt gå att skifta in allt det här i banklån. För man kommer ju vilja ha en del. Man måste behålla sin liksom andel av säkerställd skuld helt enkelt, och inte säkerställd skuld. Det är långsamt i tiden. Kanske inte ska prisa in allt det i dagsläget. Det är mycket som kan hända innan vi är där. Och sen finns det egentligen en risk till som vi ser, som är väl den stora risken i närtid. Och det är väl egentligen överhängande för alla fastighetsbolag, nedskrivning av fastighetsvärden. Ser vi på transaktionsmarknaden att vi kommer ha lägre fastighetspriser helt enkelt, så kommer man ju behöva skriva ner fastighetsvärdena något. Vilket automatiskt då kommer trycka upp belåningsgraden i bolagen. Och SBB framförallt då, kan man kanske då tycka är lite tufft med deras redan höga belåningsgrad. Då kan man ju breacha vissa kovenanter, det skulle inte vara bra för fastighetsbeståndet framöver. Så det är viktigt då att man har hunnit liksom amortera ner i rätt takt. Det är väl egentligen den stora risken vi ser i närtid.
Men tycker du att de här stabila fastigheterna som de har ändå väger upp mot de här riskerna?
Ja, det är lite risk-reward, och det är därför den är så mycket nedtryckt. Det finns en trygghet där i caset. Och ser man på kassaflödet, så vi räknar med att man med nuvarande intjäning kan klara en snittränta upp mot 4%. Och det är ganska, med deras räntevinning så kommer vi inte nå det på ganska lång tid innan då egentligen utdelningen är ett risk. Så viktigt där att skilja på liksom bolaget och vad som händer på börsen. Det sker lite mer volatilitet på börsen än vad det sker i bolagets egna kassaflöden kanske.
Kan vi säga några ord om Catena också?
Ja, men Catena är ett bolag vi gillar. Logistik fokuserar mycket på. En en sektor som har drivits mycket av e-handeln. Nu ser vi kanske minskad konsumtion här framöver med går in i en svag ekonomi. Men det är vi också, och det kommer ju såklart bli tufft för de e-handelsleverantörer som är deras hyresgäster.
Mm.
Men det vi också ser att många bolag väljer att flytta hem nu lagerhållning och produktion i och med de här supply chain issues som vi haft, vilket kommer gynna Catena.
Mm.
Sen så har man också 23% exponering mot food and beverage, och vi handlar mer och mer online, mat alltså. Och det ska vara närodlat, ekologiskt, och det ställer höga krav på kyllager.
Mm.
Och kyllager är en marknad i Sverige som är ganska så eftersatt. De kyllager som finns, de är gamla, energikrävande och framförallt fullt uthyrda.
Mm.
Så det kommer krävas mycket investeringar inom det här området i närtid. Och där är Catena egentligen i pole position. Och de har också en belåningsgrad som är väldigt låg, 36%. Vilket vi ser som väldigt gynnsamt. Ta ner risken i bolaget i den räntemiljö vi är nu.
Mm. Ja, tack så jättemycket Emil.
Mm.
Tack så mycket, trevlig helg.